Efesierbrevet 5 och 18-20. Jag vill se på idag. Efesierbrevet 5 och 18-20 om att bli fylld av anden. Nu är inte jag är varken pingstvän eller lutheran. Jag följer inte kyrkoårets högtider. Och jag ska inte predika. Jag satt inte för att tänka att nu är det pingstafton, så därför ska jag predika om anden. Men genom Herrens försyn och genom att här är vi i texten i Efesierbrevet, så har vi hamnat på en text om att bli uppfyllda av anden. Låt mig läsa de här verserna. Vers 18-20, kapitel 5. Berusa er inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och Fader för allt. I vår Herre Jesu Kristi namn. Här ger Paulus en enkel rätt befallning till församlingen. Att de ska bli fyllda av anden. De ska bli fyllda av anden. Vi har sett från Efesierbrevet att de har redan anden. De är frälsta. Paulus har spenderat första delen av Efesierbrevet, som vi alltid kommer ihåg, med att förklara vad Gud har gjort för dem. Han har frälst dem. Han har utvalt dem före jordens grund blev lagd. Sonen har återlöst dem i tiden. Och anden har satt sitt sigill på dem. Och de har fått den helige ande redan som bor i dem. Det läser vi i kapitel 1, vers 13-14, där han säger: I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Så det är tydligt att de har redan fått anden. De har redan den helige ande. Ändå säger Paulus att de ska uppfyllas av den helige ande. Ännu mer. De ska fortsätta med det de har redan fått. De ska fortsätta i frälsningen. Paulus säger inte till dem att nu är ni frälsta. Allting är okej, det är färdigt och klart. Nu behöver jag inte skriva mer. Nu åker jag till nästa stad och predikar. Istället säger han att Gud, precis som han har verkat i er och påbörjat det här verket, så ska han fortsätta att verka i er. Precis som han har gett er den helige ande, så ska han också fortsätta att ge er mer av den helige ande. Han ber för församlingen i kapitel 1 och 17-23. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och sen vers 23, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det är någonting som ska fortsätta, som ska fyllas på. De ska få mer av anden och fyllas och nå större och större fullhet. Han ber för dem i kapitel 3 också, 16-19. Jag ber att Gud i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Och då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Det är ett fortsatt verk, en fortsatt fullhet. Mer och mer fullhet. Till slut ska det leda till hel uppfyllning. Han fortsätter undervisa dem i 4 och 11 till 13 om hur Kristus gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Det är en fullhet. Något som ska fortsätta. Ja, ni är redan frälsta. Men ni ska inte stanna där. Ni ska inte slappna av och nu är allting okej. Okay. Jag är frälst, jag kommer till himlen när jag dör. Det är färdigt. Jag kan fortsätta leva mitt vanliga liv. Nej, det är en strävan till mer och mer fullhet. Jag har redan den helige ande, nu är allting färdigt, jag behöver inget mer. Nej, det står fylls mer av den helige ande. Men det jag börjar med är att uppmana dem att inte bli berusade av vin. Det är här han börjar. Och det är här han sätter motsatsen. Han varnar dem för faran med berusning med alkohol. Det är ett liv, det leder till att bli berusad av vin, leder till slösaktighet. Det grekiska ordet här asotia som översätts på många olika saker i olika biblar betyder i grund och botten slösaktighet. Det är där som faran med att bli berusad ligger. Bibeln förbjuder oss inte att dricka vin, att dricka eller äta någonting. Det är inte ett förbud mot vin eller andra njutningsmedel eller alkohol i allmänhet. De här sakerna finns i naturen. Gud har skapat dem för att vi ska njuta av hans skapelse och tacka och ära honom för det. Vi läser i psalm 104 och vers 5 om hur Gud ger vin som ger glädje åt människans hjärta. Vin har en plats och funktion i Guds skapelse. Men varningen är och synden är i om man dricker så mycket så att man blir redlöst berusad. Och detta leder till att man blir beroende av alkohol och måste fortsätta köpa ännu mer vin och dricka ännu mer eller sprit, alkohol. Det leder till beroende och till slösaktighet, till ett slöseri med pengar. Ännu mer i våran tid när vi har spritmonopolet Alko, Systembolaget i Sverige, där de höjer priserna på sprit för att försöka hindra folk från att köpa mer. Men i själva verket så leder det till att de som är beroende, de bryr sig inte om hur mycket det kostar. Det blir bara ännu och ännu dyrare för dem. Det leder till en slösaktighet. Vi har våran historia här i Norden, både i Finland och Sverige, kända som stora superländer som har skapat stor skada genom historien för befolkningen, som har orsakat fattigdom för att man har lagt alla sina pengar på alkohol. Ni har säkert familj, nära familj eller släktingar. Jag har släktingar i mitt släktled från historien. Vi är en pingstsläkt. Men anledningen till det är för att de som blev pingstvänner var folk som var alkoholister, som blev frälsta och blev nyktra och blev frälsta ifrån spritberoendet. Och det är en stor sak, man gör en stor sak av just den delen av frälsningen. Och i min, både på min pappas sida och min mammas sida, så har vi haft alkoholister som har supit bort hela arvet. Jag hade ärvt stora skogar och gods och allt möjligt säkert. Och varit en rik och förmögen man. Men nu står jag här framför er på grund av deras spritberoende. För de spelade bort och sålde bort allt för att köpa mer sprit. Och levde i fattigdom. Ett slaveri under synden som inte kristna ska syssla med. Som Paulus här varnar för. Ett slöseri med pengar. Och förstås andra droger som skapar beroende. Alla sådana här njutningsmedel som Gud har skapat i skapelsen för att njuta av, som missbrukas för att bli hög eller för att bli berusad eller för annat. Vi kan jämföra cigarrer och cigaretter. Man röker en cigarr, man drar inte ner det i lungorna. Man blir inte hög av tobaken eller berusad av det. Man njuter av det, eller piptobak, till Guds ära och tackar Gud för hans skapelse. Missbruket är när man går till cigaretter. Man drar ner det i lungorna. Man blir hög. Man blir beroende. Folk spenderar tusentals kronor eller euro på cigaretter varje månad och år. För att det är så dyrt. Jag vet inte om ni har sett Lyxfällan. Ett svenskt program med folk som är hamnat djupt i skuldsatthet och fattigdom. Har lånat en massa pengar. Och så går de igenom. Det är två ekonomer som går igenom och tittar i detalj. Exakt, vad är det exakt som ni lägger era pengar på? De går igenom deras kontoutdrag. Tittar på kvittorna och går i detalj och analyserar hela deras ekonomi. Och så brukar de gå in i en hangar eller någonting och ställer de fram en stor låda eller stor hög med cigaretter och snus och tobak och sprit och chips och godis och allt möjligt. Och visar att det här på ett år lägger ni ner 1 miljon kronor, ungefär 100 000 euro. På ett år har ni lagt ner 100 000 på cigaretter och snus och sprit och Coca-Cola och chips och godis. Och de förstår det inte själva, för de är så fast i sitt beroende. Det här är slösaktigheten som det här livet med missbruk av olika substanser leder till och som det varnar för. Så varför är det då viktigt att istället för att fyllas av, bli berusad av vin, istället fyllas av anden? Vi har sett faran med att bli berusad av vin, med missbruk av droger. Varför är det då istället viktigt att fyllas av anden istället? När han sätter detta som en motsats mot vinet. Den kortvariga glädjen som berusningen ger. När man blir berusad en kort stund. Som ger en kortvarig lyckorus. Men i längden så blir man förslavad. I längden så kostar det en dyrt. Det kostar en både pengar och ens eviga själ. Men att fyllas av anden däremot, har motsats till detta, ger en glädje, en varaktig glädje, både i nuet och helighet istället för slösaktighet, reservation, sparsamhet, helighet, ett nyktert, gudfruktigt liv och glädje som är varaktig både i detta liv och i kommande liv. Därför betonar han skillnaden och vikten av att bli fylld av anden. Så vad innebär det i praktiken? Vad betyder det? Vad menar Paulus med att fyllas av anden? Hur kan man fyllas av någonting man redan har? Hur kan man fyllas ännu mer när man redan har anden? Vi vet att det finns många villfarelser idag. Jag har nämnt pingströrelsen och jag ser mycket gott med pingströrelsen historiskt som mina förfäder hade. Jag respekterar den. Jag hade varit pingstvän om den fortfarande var likadan på den tiden, säkert. Om de fortfarande predikade evangeliet som de gjorde på den tiden. Om de fortfarande predikade helighet som de gjorde på den tiden. Så ser jag inte några allvarliga problem med det. Men det finns ett fel, särskilt i pingst och karismatiska samfund idag. Där man har sett det här med att man måste bli fylld med den helige ande. Och det är den andra välsignelsen man kommer in i. Som man måste komma in i som kristen. Där man blir andedöpt. Där man ska börja tala i tungor. Där man ska börja profetera. Man ska börja... Ja, det viktigaste har varit att man ska tala i tungor. Annars är man inte andedöpt. Och det är det enda beviset som finns på att man är andedöpt. Att man är fylld av anden. Och att man gör en skillnad mellan kristna som inte har anden och kristna som har anden. En felaktig indelning mellan ett lag A och ett lag B. De som är andligare, det är de som talar i tungor. De som är oandliga, de är säkert frälsta, de är säkert kristna. Men de saknar det där lilla extra som gör att du blir en andlig kristen. Det är förstås inte det här som Paulus talar om. Han har varit tydlig här med att de har anden. Alla kristna är döpta i anden vid frälsningen. När man får den helige ande boende i sig så döps man genom anden in i församlingen. Och alla tillhör samma kropp. Det är en och samma kropp. Olika kroppsdelar och funktioner. Men inte två delar i andliga och icke-andliga. Eller andedöpta och icke-andedöpta. Alla sant kristna är födda på nytt. Döpta i anden. Har den helige ande. Romarbrevet 8 och 9 är tydligt. Han säger Guds ande bor i er. Och den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Så det finns inte kristna som inte har anden. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om du ser någon som säger sig vara kristen, men du ser att någonting stämmer inte i dens liv. De lever inte i helgelse. De verkar inte som de vandrar som kristna. Då är inte problemet att de visserligen är kristna och frälsta, men de måste kanske bli andedöpta. Problemet är att det här kanske är en person som inte är kristen alls. För den här personen är inte döpt i den helige ande, har inte blivit född på nytt alls. För var och en som blir född på nytt kommer att lyda Gud, sträva efter ett liv av helgelse och fortsätta vilja fyllas av anden, givetvis. Så vi som är cessationister, eller vad vi kallar oss, eller vad de kallar oss, vi står inte och förnekar den här bibelversen om att Paulus säger att vi ska fyllas av anden. Vi måste ändå se att likväl så säger han att vi har den helige ande, men likväl måste vi också ta honom på ordet att vi också ska fyllas av den helige ande. Och det finns olika betydelser av att bli uppfylld av den helige ande i Bibeln. Men här, i det här sammanhanget som vi ska se på idag, vi går inte igenom allting, men vi går igenom det här sammanhanget och ser att det har någonting att göra med hur mycket den helige ande präglar våra liv. Den helige ande som vi har, hur mycket låter vi, eller hur mycket präglar anden våra liv? Hur mycket påverkar den han, inte den, hur mycket påverkar han hur vi lever? Och strävar vi efter det? Det är ett samarbete mellan oss och den helige ande. I helgelsen så samarbetar vi med den helige ande. Så hur går det här till i det här sammanhanget? Han kommer med fyra ord. På grekiska, om jag ska ge lite språklektion, för det tycker jag är viktigt. Det här är viktiga saker som inte kommer med i översättningen, men han använder det här particip. Han säger, låt er fyllas av anden, talandes, sjungandes, spelandes, tackandes Gud. När han använder sån här particip så är det något som beskriver huvudverbet. De kopplas till ordet fylla. Så fyll av anden, sjungandes, tackandes och så vidare. Alltså, ni ska fylla er genom anden. Fylla er av anden genom att ni talar. Genom att ni sjunger. Genom att ni spelar musik. Genom att ni tackar. På det sättet, det här är hur ni fylls av den helige ande. Mer och mer. Med de här följande beskrivningarna. Tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger börjar han med. Han kommer med tre synonymer i princip. Tre ord för psalmer. Tre ord för lovsånger. Tre ord för saltaren. Gamla testamentets psalmbok. Genom att ni talar med varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Det ska förstås som saltaren, som Davids psalmer. Och de övriga hymnerna som benämns, som kallas hymner. Kort och gott, i förlängningen ska ni tala med varandra med hjälp av Guds ord. Med hjälp av Bibeln, kort och gott. För de här kristna som Paulus skriver till, i den första kristna tiden så hade de inte Bibeln tillgängligt själva. De hade inga sådana här små behändiga böcker som de kunde ha med sig till kyrkan. De hade inte ens några kyrkobyggnader till och med. Eller ens hemma så hade de inte det. För på den tiden så hade de inte den här teknologin med att trycka fina små böcker. Utan de hade stora bokrullar som man måste veckla ut. Som måste skydda noga. Och de första kristna var faktiskt de som började använda böcker, alltså som vi har dem, istället för rullar. Men de var jättestora och jättetunga. Det gick inte att trycka sådana här fina små guldsnittade pappersblad som vi har. Utan de hade inga biblar själva. De fick memorera Bibeln för sig själva. Och sannolikt var det så att man sjöng psalmerna under gudstjänsterna. För de första kristna så sjöng de saltaren. Och som ni vet så är det lätt att memorera någonting man sjunger. De här sångerna som vi sjunger, vi kan de utantill. Även om sista versen var utklippt, fick inte plats på skärmen, så visste vi vad det stod. För vi har memorerat. Vi vet vad som följer efter. Genom sång så memorerar man lätt. Så Antagligen kan det vara så att Paulus säger till dem att ni har det här memorerat i er huvuden, så ni kan tala till varandra med hjälp av de här psalmerna. Undervisa varandra. Hur då? På samma sätt skriver Paulus i Kolosserbrevet 3:16. Han skriver samma sak till dem där. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Igen, när ni talar med varandra som kristna och talar Guds ord till varandra, citerar Bibeln för varandra, kommer med vishet från Guds ord, inte från er själva eller egna tankar. På detta sätt uppfylls ni av den helige ande. Ni uppfyller varandra med den helige ande genom att tala de här andliga orden och sångerna för varandra som anden har inspirerat. För varandra. Ni som församling uppfylls av den helige ande. Inte på mystiska, magiska sätt, utan på konkreta och jordnära sätt. Genom att ni läser, citerar Bibeln för varandra. Kommer ihåg Bibeln. Kommer ihåg vad Bibeln säger och kan hjälpa varandra. Eller förmana varandra. Uppbygga varandra. Och hjälpa till att fylla varandra. Till att nå en större fullhet och utrusta varandra. Det är i församlingen. Han säger också, sjung och spela för Herren i era hjärtan. Kom med psalmer och hymner för Herren i era hjärtan. Så också för er själva, för er personliga del, säger han till dem. I era hjärtan. Det är intressant, på engelska när man memorerar någonting säger man har lärt sig någonting by heart. Då har man memorerat någonting och kan det utan till. På samma sätt, när ni har lärt er, memorerat de här psalmerna som vi sjunger varje söndag, varje Herrens dag i församlingen, när de läser saltaren, så har ni memorerat och fått in det här i era hjärtan, så att ni går runt och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Ni vet, när man lyssnar på även världslig musik på radio eller på musik man tycker om, så fastnar det i huvudet. Så går man runt och sjunger de här sångerna i sina hjärtan. Och allt möjligt. Inga bra sånger. Det kan vara bra sånger, men det kan också vara dåliga sånger. Men det är sånger som fastnar. De är designade för att fastna i huvudet. Så att du ska köpa deras CD och lyssna ännu mer på den. Så är det med Herrens ord. Om man nöter in det tillräckligt så fastnar det. Om man sjunger de här sångerna så fastnar de. Det har de fått. Det har fastnat för dem i huvudet. Så de går in, går omkring och sjunger. I alla fall det han säger till dem att de ska göra. Få de här sångerna i era hjärtan så att ni går runt och sjunger. Inte går runt och sjunger de här She Loves You och de här sångerna. Utan sjunger om Gud. Sjunger till Guds ära. I era huvuden och hjärnor och hjärtan. Individuellt. När de får sin hjärna full av Guds ord och Bibeln och dess lovprisningar till Gud. Och sedan bidrar det också till att man fylls mer av den helige ande. För den helige ande påverkar tankarna. Man tänker, det är som om den helige ande faktiskt talar direkt till dig inne i huvudet. För att du har bibelverserna i huvudet. Om du har memorerat den. Och det tredje som man kommer till, som genom vilket ni fylls av den helige ande, att ni tackar alltid Gud för allt. Alltid tackandes Gud för allting i Herren Jesu Kristi namn. psalmerna räknar upp anledningar att tacka Gud. Det finns särskilda psalmer som talar om Herrens gärningar, som prisar hans lov och som räknar upp och påminner om alla hans gärningar mot det utvalda folket Israel, som Israel skulle tacka honom för. På samma sätt, när man får sitt sinne fyllt av Guds ord och läser det och kan citera det för sig själv, så kan man påminnas om vad det ordet säger om vad Gud har gjort för en. Så att man alltid förstår och vet att man har alltid anledning att tacka Gud precis för allting. Och så nämner Paulus, han lägger till detta, en viktig detalj han lägger till: tacka i Herren Jesu Kristi namn Gud alltid för allting. Det är inte en religiös fras han slänger in för att det ska låta mer fint. Det är för att Herren Jesus Kristus är grunden för varför vi kan tacka Gud. Det är frälsningen, vad han har gjort för oss, sitt utvalda folk. Precis som han gjorde saker för det utvalda Israel i Gamla testamentet, så har vi en stor sak, en stor frälsning som vi som hans utvalda kan tacka honom för. Och det är Herren Jesus Kristus och hans frälsning som han har gjort för oss. Och det är alltid en orsak att tacka honom i varje omständighet. Det han har gjort för oss, det högsta, att han har frälst oss, fört oss från död till liv för sitt folk. Vi ser alltså också att vi har den andliga insikten. När vi läser hans ord får vi den andliga insikten, de kristna, och förstår att allt samverkar till det goda för hans folk. Vi förstår och lär oss, som Gud talar till oss i hans ord, och lär oss om att han är suverän över allting som sker. Det är han som styr och ställer i universum. Det är han som har åstadkommit, det är han som har bestämt och planerat varje detalj som än sker i universum. Och allting som sker med oss, både gott och ont, är gott för oss. Det är för det bästa för oss. Allting, Romarbrevet 8:28, samverkar till det goda för dem som älskar honom och är kallade till hans beslut. För de ska formas till hans sons avbild. Här är också kopplingen till att det nämns i Jesu Kristi namn. För allting som sker med oss förstärker våran likhet med Kristus, med hans lidanden. Även att lida skapar likhet med Kristus, för att han led för oss. Och det stärker våran identitet som kristna, våran identifiering som Kristus, så att vi i Kristi namn kan tacka Gud för det som sker. Så det här som innebär att fyllas av anden, att man fyller varandra med Herrens ord som församling, som kollektiv, som individ, när man har hans ord i sitt hjärta och ständigt sjunger och spelar för Gud i hjärtat och alltid tackar Gud för vad som än sker. Gör som Job gjorde. När allting togs ifrån honom, hela hans familj dog, förutom hans fru. Hans fru var beredd att ge upp, förbanna Gud och dö. Men Job, han syndade inte. Han sa, Herren gav och Herren tog. Välsignat vare Herrens namn. Han tackade Gud för allt. Det här, när vi fylls av anden, så påverkar anden våra liv mer och mer. Det leder till att Våra tankar förvandlas. Vi förnyas i våra sinnen. Vår attityd. Allt som motiverar oss gör andens uppfyllelse. Att vi fylls mer av anden påverkar hur vi lever och våra motiv. Vi utrustas, som nämndes 4:12. Vi utrustas till att fullgöra våran tjänst för att bygga upp Kristi kropp och fortsätta fylla oss. Det skapar kärlek till våra medmänniskor. Det är det som Paulus fortsätter att tala om i hela den praktiska delen av Efesierbrevet. Hur älskar vi varandra som medmänniskor? Vad ska vi göra mot varandra? Här kommer det nästa stycke och säger: underordna er varandra i Herrens fruktan. Sätt andra före dig själv. En som påverkas och fylls av andren sätter andra framför sig själv och underordnar sig själv andra. Han talar om också fruar och män, slavar och herrar, barn, alla olika personer, hur man handlar gentemot varandra, fylls med den helige ande och fylls av Guds kärlek till varandra. Och särskilt kärleken till Guds folk, tills att man når upp till andens enhet. Kapitel 4 och 13 igen. De heliga utrustas tills vi når fram till enheten i tron. I kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Vi gör det, vi som församling, kollektivt, när vi talar med varandra, när våra samtal genomsyras av Bibeln, när vi lär oss Bibeln och kan Bibeln och förstår Bibeln. Nej, vi kanske inte alltid vet, vi kanske inte alltid säger citat, citerar ett bibelord, parentes, bibelhänvisning, men vi kan förmedla. Vi vet vad Guds ord säger. Vi vet vad Bibeln säger. Vi kan säga olika referenser till Bibeln för att uppbygga varandra. Och förmana varandra. Och undervisa varandra. Så fyller vi våran församling med Guds ord. Med Guds ande. Hans ord. Vi predikar bibelutläggande predikan, som är definitionen av en andefylld predikan. Inte för att det är predikantens egna profetior som kommer fram, utan för att det är anden, hans inspirerade ord, som själv får tala. Vi lägger fram hans ord och undervisar med det. Men också ni som sitter i bänkarna efteråt vid fikat, så talar ni med varandra och undervisar varandra och delar med er av era erfarenheter och vad ni har läst och lärt er från hans ord under veckan eller under livet, genom allt som har skett i era liv. Så uppbygger vi varandra och uppfyller varandra. Vi kollektivt som församling fylls av den helige ande. Det handlar inte om att vi rullar omkring och talar i tungor och profeterar och hoppar runt och skriker. Och allt det som man säger är att vara uppfylld av den helige ande. Det handlar om hans ord och att anpassa oss efter det ordet. Och gör det också enskilt som kristna individer. När ni läser och studerar Guds ord hemma, mediterar över det. Det måste inte vara att ni, som sagt, läser 5 kapitel eller 10 kapitel om dagen, eller måste läsa det här varje dag. Jag gör det för det är kul. Det är roligt att tvinga mig själv. Men jag måste också sakta ner mig. Jag måste också ta tid att läsa kortare stycken och fundera över dem och studera dem och meditera över dem. Många av oss som gillar att läsa långa bibelmaraton och utmaningar behöver sakta ner och lära oss hur mycket har vi egentligen memorerat av Bibeln. Som jag nämnde i min förra predikan, vikten av att investera och spendera tiden rätt. Vilken tid är bättre spenderad än att läsa Bibeln? Än att sitta, inte läsa massa rader i Bibeln eller sidor. Sitta ner, ta en stund, ta en vers, försök förstå den. Försök förstå vad den betyder för dig. Memorera den så att du kan sjunga för Herren i ditt hjärta. Och tänka på den. Och hur ska jag leva efter det här stycket? Vad lär det här stycket mig? Och memorera. Så många idag, de som memorerar texter är skådespelare. De är bra på att memorera. De har tekniker för att memorera. Vi kan lära oss av deras tekniker också. Men de memorerar manuset till sina roller i en film. För att de ska vara en kort stund på duken. Och sedan är det slut. Det de har memorerat har ingen betydelse för dem. Många av oss kan memorera filmer också. Eller räkna upp filmcitat. De här skådespelarna, det som Joel predikade om här om sistens med boxare eller löpare som övar hela sitt liv för att springa ett kort lopp och vinna en krans som går förlorad. Likadant med skådespelarna, memorerar ett påhittat manus som inte betyder någonting för att vara med en kort tid. Få ära och rikedom i det här livet. Men inte någonting som varar för dem. Har ingen betydelse för dem i evigheten. Hur mycket givande, hur mycket evigt betydande är det inte för oss som vi memorerade på samma sätt Guds ord. Och kunde lära oss deras metoder att memorera. Man har memorerat genom tiderna genom att sjunga. Sång har varit en teknik för att memorera skriften för judarna, för katolikerna, för ortodoxa. De sjunger bibelord i kyrkorna på grekiska eller latin. Men de förstår ingenting av det heller. Om vi kunde använda de gamla hederliga teknikerna och memorera ordet. Och till sist, kom ihåg att tacka Gud för allt, då fylls ni också av den helige ande. Tänk på att det här inte är mystiska igen. Det här är inga mystiska, andliga, magiska saker. Att sitta och tala i tungor i 5 timmar och så är jag andlig. Det handlar om att tacka Gud för allt. Och det är där som utmaningen ligger. Att tacka Gud precis för allting. Till och med under olyckor. Till och med under prövningar. Många av oss genomgår prövningar. Många har varit med om svåra saker. Är med om svåra saker. Har varit med om olyckor. Dödsfall. Vi går igenom svåra prövningar. Och det är det som betyder att det är en prövning. Gud prövar oss. Gud prövar om vi fortfarande tror på honom och litar på honom och tackar honom. Till och med tackar honom för det som sker. Där har vi en utmaning för oss. Någon ställde en fråga på internet. Om helande. Varför svarar inte Gud på helande när jag ber honom om helande? Eller när man ber om för någon som är sjuk och Gud inte helar den personen. Betyder det att Gud inte vill hela den personen? Hur är det med tro? Är det inte så att Gud helar folk för att vi ska tro honom mer? För att vi ska tro på honom mer? Är det inte då ett hinder för att tro på honom om inte Gud helar oss? Jag skrev det här svaret. Inom det kalvinistiska perspektivet betraktar vi Guds suveränitet över allting, inklusive sjukdom och helande. Han har en plan och syfte med allt som sker, även med att låta oss vara sjuka trots att vi ber om helande. Gud har ordinerat sjukdom och lidande för att uppnå vår helgelse och att föra oss närmare honom. Vi gläder oss genom lidanden. Romarbrevet 5:3-5. Vi gläder oss mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och så vidare. De här texterna jag läst, Romarbrevet 8:28. Att sjukdom eller att Gud inte tillåter helanden är inte ett hinder för tron, utan ett något som Gud använder för att pröva våran tro och stärka våran tro. Om vi verkligen litar på honom i allting som sker. Om vi förstår att hans plan är större än våra direkta behov här och nu. Gud är suverän och därför kan vi tacka. Vi som kalvinister, vi är mest andefyllda av alla. För vi står... Skämt åsido, glimten i ögat. Inget illa till er arminianer som lyssnar på internet, om ni gör det. Men varför tror jag att kalvinism är viktigt att tro på? Det är inte bara en sekundär fråga som inte betyder någonting. Att förstå Guds suveränitet gör att du förstår och kan hålla fast i lidande och prövningar och sjukdomar och svåra saker. För du förstår att Gud har utsett detta, även om du inte förstår det varför eller hur eller exakt. Så kan du lita på att han har detta för dig, för ditt bästa. För att du ska komma ut starkare, likt Kristus. Du ska komma ut, inte starkare eller högmodig, men starkare i ödmjukheten. Men starkare förtröstan på inte dig själv utan på Gud. Men starkare ödmjukhet lik Kristus. Och en starkare likhet med Kristus. Och vi tackar detta i Jesu namn. För vi är frälsta och vet. Ingenting kan skada oss. Var det en martyr som sa. När han satt på bålet. Ni kan döda mig. Men ni kan inte göra någon verklig skada. Det värsta som händer är. Att man dör och kommer till himlen snabbare. Inte det är en längtan som vi alla har. Ibland. I de svåra tiderna. Vi vet att vi är frälsta. Vi har någonting att hålla fast vid. I de svåra stunderna. Har fortfarande det här att tacka honom för. Att det här som händer nu. Är inte en skada för mig. Det är till nytta för mig. Och även om jag inte vet det nu. Så kan jag i alla fall hålla fast vid att. Om jag dör så är det bara bra. För då kommer jag till Gud. Till ett bättre ställe. Till er som inte är troende på Gud. Ni som är oandliga. Tomma på andlighet. Tomma på anden. Ni berusar er med alkohol och annat. Som bara kostar er. Som bara förslavar er. Som kostar er pengar. Och i slutändan era själar. I evighet. Det här ordet talar också till er. Det här är anden som uppmanar er att höra på vad han säger. Höra vad anden säger. Genom Guds ord här och nu. Att ni ska omvända er och tro på Herren Jesus. Ha en tacksamhet för honom. Låta er fyllas av anden. Ni måste födas på nytt. Ni måste få anden. Ni måste höra vad han säger här och nu till er. Genom sitt ord. Det är inte bara jag som står och säger saker som jag själv har hittat på. Jag försöker att vara ett språkrör som bara säger det som Gud säger. Och läsa upp vad anden säger. Anden talar genom sitt ord, genom Bibeln. Den här platsen fylls av den helige ande när ordet predikas. Och ni som inte troende, anden talar till er att ni ska omvända er. Ni ska tro på Herren Jesus. Ni ska förtrösta på honom. Så, som avslutning. Paulus uppmanar församlingen, vi uppmanas. Vi som redan har anden uppmanas att fyllas mer med anden. Och i kontexten här så talar han om att de gör det genom att citera Saltaren. Genom att tala Guds ord till varandra. Använda det för varandra. Och inombords, genom att förmana och undervisa varandra. Med hjälp av Bibeln. Genom att läsa det hemma enskilt. Genom att memorera det och få det till sitt eget hjärta. Så uppfylls vi av anden. Lever efter det som vi lär oss. Och alltid tackar Gud för frälsningen och för allt som sker. Låt oss göra detta. Låt oss sträva efter det här. Att fyllas av anden på det här sättet. Genom att ägna oss åt Herrens ord. Genom att låta andens ord tala för varandra och för oss själva. Och låta det prägla våra liv och påverka hur vi lever. Och hur vi tackar honom. Låt oss be. Herre våran Gud. Vi ber dig för de här orden vi hört. Vi ber dig att du med din ande ska ge oss mer av din ande. Mer av vishetens och uppenbarelsens ande. Från ditt ord. Hjälp oss förstå och läsa ditt ord. Och förstå det. För alla de prövningar som sker. För allt det som vill dra bort oss ifrån dig. Och saker som vi tycker är viktigare än att sitta ner med ditt ord. Eller vettigare än att säga vad ditt ord säger. Herre, hjälp oss mot de prövningarna och frestelserna. Vi ber om andens uppfyllelse och att du leder oss med ditt ord. Och vi tackar dig att det inte är en massa kufiska, konstiga konstigheter. Det är helt enkelt vad ditt ord säger. Att ledas av vad ditt ord säger. Tackar dig för allting. I Jesu namn. Amen.